Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nordaskogs. Idag välkomnar vi Jens Nilsson att vara vår semesterpratare. Välkommen Jens.
Jag sitter i Parkskolans kafeteria. Året är 1996. Spice Girls sommarplåga Wannabe spelades i någon tuggummi-impregnerad högtalare på en allt för hög volym. Jag sitter och äter en krämbulle. Jag går andra året på gymnasiet. På fritiden spelar jag fotboll i KB65, tittar på film och serier och lyssnar gärna på YouTube. Christer Andersson, en klasskompis på den tiden, sätter sig mitt emot och säger: "Kan du köra lite stå upp på fredag?" "Tja, var då?" säger jag. Och märk väl att jag inte frågar varför. "Ja, på Mellansels pizzeria." "Ja, absolut," sa jag. "Hur långt ska det vara då?" "Tja, 30-40 minuter," säger han. "Jaha, får jag betalt?" "Ja, du får 500 kronor och en gratis pizza." "Coolt. Ingår sallad?" frågar jag. "Ja, jag tror det," säger Christer. Han bodde i Mellansel på den tiden. Och ja, jag tackade ju utan förbehåll ja. Trots att jag aldrig hade gjort något sånt där förut. Trots att det var måndag och det här skulle ju ske på fredag. Det var 5 dagar till premiär. Inte ett enda ord hade jag skrivit ner. Och jag vet inte om jag riktigt förstod vad jag hade gett mig in på. Jag tänkte nog mest, det löser sig. Jag brukar säga att det var där någonstans min skådespelarbana faktiskt började på riktigt. På en pizzeria i Mellansel av alla ställen. Jag heter Jens Nilsson från Köpmanholmen, född i Skellevad och nu bor jag i Domsjö. Jag är frilansande skådespelare. Välkommen till mitt semesterprogram.
I'm
Det var Three Little Birds med Bob Marley. Ja, jag heter Jens Nilsson och är frilansande skådespelare. Många av er har kanske sett mig spela vildhussen i Döda fallet. Era barn kanske har sett mig som programledare i Myror i brallan. Och jobbar du på Skatteverket så känner du säkert igen mitt namn. Några av er har hört mig som nyhetskonsument på fredagarna i P4 Västernorrlands morgonprogram. Väldigt få av er såg nog mitt första framträdande i Mellansel. Backstage. Pizzaugnarna gick för fullt. Eller halvfullt kanske man kan säga. Det var ju bara ett tiotal gäster där ute i salongen. Det var ju mest vänner, släktingar och några som antagligen hade gått fel eller absolut inte kommit för att se mig. Utan bara för att äta en pizza. Hela veckan hade jag vaskat fram alla skämt som jag någonsin hade kommit på. Och även skrivit några nya. Jag hade övat framför spegeln i pojkrummet i Köpmanholmen och jag kände mig inte ett dugg nervös utan snarare laddad och redo. Jag hade ju ändå övat 2-3 gånger. Jag hade ju massor med material. Jag skulle ju lätt kunna stå där uppe på scenen och pladdra på i minst 45 minuter. Klockan blev 7. Jag klev upp på scenen och efter 12 minuter var jag klar. Ja, då hade jag tömt allt mitt material. Ja, vet inte riktigt hur det hade gått till. Jag är ju alltid en tidspessimist, men ja, jag fick helt enkelt bara hugga tag och börja improvisera. Jag började prata om alla möjliga oväsentliga saker. Om tunnelbanan i Stockholm till exempel. Ja, ett väldigt aktuellt ämne i Mellansel på den tiden, tydligen. Jag drog i tomathistorien. Ni vet, kom nu ketchup så går vi. Och hade en lång utläggning om att det måste vara världens bästa skämt. Och till slut så hade jag hållit på i 45 minuter. Jag var klar. Gick bakom och pustade ut. Fick min Hawaii-pizza med sallad och 500 kronor. Idag skulle jag nog säga att det var snudd på ett fiasko, men då tyckte jag att det var succé. Det är faktiskt svårt att veta om det faktiskt var där det började. Det här med att stå på scenen alltså. För det har ju mest pågått hela tiden. Redan som femåring trampade jag ju runt kvarteret i Köpmanholmen på min blå traktor och knackade på hos folk för att sätta mig ner i deras kök och berätta roliga historier som jag hade hört. Det var allt från Amos Persson till Hasse och Tage. Jag drog fräckisar hemma hos Eivor Häggström. Sen cyklade jag vidare till nästa ställe och berättade ännu en snuskig historia som jag inte förstod vidden av. Sen åkte jag till det stora huset vid Lindgrensbacken och frågade om jag fick leka med Patrik, som egentligen var min brors kompis. Han var 10 år äldre. Men han var snäll nog att leka med mig ändå. En stund i alla fall. Och kanske lika bra det. Ja, för det var ju riskfyllt att tacka nej. Jag frågade bara stackars Stefan. Även det är en kompis till min bror. Ja, Stefan och brorsan, de hade ju stängt in sig på sitt rum. Och jag fick inte vara med och leka med dem. De ville ju vara själv. Så Jens, 4 år gammal, hämnades med att gå ner i hallen, plocka fram Stefans sko och pissa i den. En genial hämnd om ni frågar mig. Ja, eller åtminstone en genital hämnd. Ja, kanske såddes embryot till skådespeleri där. Ja, alltså inte att pissa i skorna då menar jag, utan att jag åkte runt och gjorde folk glada. Jag berättade historier. För jag menar, teater har ju alltid varit främmande för mig. När jag valde extra kurs i 7:an så valde jag drama av en slump. Inte visste jag att det hade med teater att göra, nej. Jag valde drama mest för att det stod något om rollspel under beskrivningen av kursen. Jag trodde ju helt ärligt att det handlade om drakar och demoner. Ett brädspel som jag hade kommit att börja spela med mina vänner på fritiden. Jag var väldigt fascinerad över att vara riddare och springa runt och leta skatter och möta orcher, slå T6 och T20 för att och se om man fick en dödlig skada eller om man bara svimmade. Ja, det var ju det jag såg framför mig. Jag tänkte mig ett gäng människor i en mörk källarlokal, tända ljus, Dr. Pepper på bordet och spännande äventyr i en värld full av troll och magi och grottor och skatter. katter, drakar och demoner på lektionstid. Sweet! När jag sen i slutet av sjuan stod på stora scenen i Bjästa, iförd pösbyxor som Hamlet och ensam kille bland 18 tjejer, så ja, fattade jag inte riktigt hur jag hade hamnat där. Eller ja, förlåt, vi var faktiskt två killar, menar jag. Ja, jag glömde ju den fantastiska Robert Bergqvist. Han var ljud- och ljustekniker. Men om jag var besviken då? Nej, inte alls. Vad roligt jag hade. Vad roligt vi hade, eller hur Robert? Ja, hade vi inte, det var ju jättekul. Och folk sa efteråt att vad modigt av dig. Jaså, vad var det som var modigt, tänkte jag. Ja, men att du kunde ha gjort bort dig. Ja, den tanken har nog aldrig slagit mig. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Göra bort sig, vad är det? Jag hade ju bara haft det roligt på lektionstid. Det var Happy med Pharrell Williams. Kanske var det där i sjuan allt började. Högstadiet är ju annars en ganska tuff period. Man är i en känslig ålder. Man försöker hitta sin plats i klassen och ja, för mig var det också en ny skola. Man var minst igen och det hände mycket i huvudet och i kroppen. Jag gick i dubbla träningsoverallskläder för att jag skulle se grövre ut. Ja, det var inte riktigt inne av att vara smal precis. Sommaren efter sjuan var jag på ett läger ute på Ulvön. Jag hade sedan en tid tillbaka börjat lyssna på Eskifeirat, eller Eskifurat som de kanske heter, med Ronny Eriksson, som var lite av en idol. Jag tyckte väldigt mycket om hans roliga texter och jag hade lärt mig många av dem utan till. Åtminstone från de två skivor som jag hade, Levandes och Hip Hop. Och jag vet inte riktigt hur det började, men jag minns att jag helt plötsligt, alltså jag av alla, var omringad av massor av folk som ville höra den där konsumvisan igen. Och igen, och igen. Ja, okej. Här är en historia som är sann. Den handlar om hur man kan handla fel ibland. Eller om hur löningen försvann innan jag ens hunnit blinka. Och så vidare. Jag själv tyckte visan var jätterolig. Men de jag sjöng för, de tyckte jag var rolig. Och det är klart att det gjorde ett stort intryck på mig och att jag fick mer självförtroende av det. Jag kunde få folk att skratta. Folk gillade det jag gjorde. Jag ska inte säga att jag kanske var klassens pajas, men jag tog nog varje chans jag fick för att få folk att skratta. Och jag märkte att jag faktiskt var rätt bra på det. Jag hittade min plats helt enkelt. Och jag tror faktiskt att jag kan hela den där texten till Konsumvisan utan till fortfarande. Det roligaste i den är att han handlar 4 kilo mandariner. Ja, det tycker jag i alla fall. Vad tycker ni?
Här är en historia som är sann. Den handlar om hur man kan handla fel ibland. Eller om löningen försvann innan jag ens hunnit blinka. Jag hade farit in till stan med bussen häromdagen som penninglås skulle vara. Sen skulle jag handla cellofan och mjölk och 4 hektar skinka. Så jag beslöt att begiva mig till kooperativa. Och utan att överdriva så vill jag detta nu beskriva. Och hur jag är medan detta hände förra fredagen, så var det fullt med folk där redan. Och hör nu vad som hände sedan. Jag tog en vagn och började gå dit mjölken brukar stå, men kände redan då irritationen smyga på. Och hur jag börjar på att svettas. Och överallt var det musik och trängsel och trafik och all kalabalik. Fick mig att känna som panik så att det knappast kan berättas. Och plötsligt mot alla planer stod jag och köpte bananer. Och helt emot mina vanor mat till vegetarianer. Och några burk efter rätter med extra prisetiketter. Och ostar gjorda från jätter. Och inte vart det någon bättre. Nej, jag köpte fötter från en gris för det var extra fris. Och opolerad ris också. En blommig teservis som bestod av 15 pjäser. Dessutom 4 bläckpatroner kostar 8 kronor. Långa makaroner också. En burk med champinjoner även så är ut i bläser. Och mantelanisorkester. Och lite skivade rester. Och lite ister och tester. Och en kostym i manchester. En liten ask med praliner. Och indianmokasiner. Och nya sovrumsgardiner. Och 4 kilo mandariner. Och dessutom kostar portfanetter. 4 fläskkotletter stereo och kassetter. Sen var det rea på korsetter. Jag köpte mig i dussin. Men även 9 sorters hornhjul och skiniskål. Och knäcker bröd med hård. Och även lite svår i kålens hil och fil och mjöl och russin. Och därför även vill jag mena tidningar som var på sena. Där kvinnor bräsa med bena. Hur nu det går att förena såna hallikfasoner med kooperativa traditioner. Fast det är klart med visioner så blir det färre miljoner. Sen köpte jag lite fågelfrö och några vinerbröd. Så ställde jag mig i kö och där stod jag till jag höll på dig. Och slutligen när jag stått i 2 timmar och sovit ur en minka sörska mot slog in och puggen i bastin. Och sen läste hon på räntan sin 2880. 1,60 fick jag över. Men som ni vet så behöver man ju påsar därutöver. Så där får mina sista klöver. Sen var jag pank som en beväring. Och jag fick skäll utav min käring. Men nästa år blir våran näring. att leva på vår återbäring.
Mellansel gav mig i varje fall mer smak. Jag tyckte det var hur roligt som helst. Sista året på gymnasiet så bestämde jag mig för att jag skulle prova på det här med att stå på scenen. Teater var min grej, tänkte jag. Nu var ju min bild av teater kanske inte, ja, som alla andras bild av teater. Jag hade tidigare under gymnasiet gått med i en teatergrupp som hette Tre Kronor-klubben. Med 3 B och inget E. Klubben. De skulle spela en pjäs av Per Lagerkvist. Och min kompis Lars drog med mig i gänget. Och jag tyckte att det var sjukt tråkigt. För mig var ju skådespeleri Jonas Gardell, Killinggänget, Monty Python och Hasse och Tage humor. Det var ju sånt jag ville göra. Så jag föreslog där på en teaterträning att vi skulle göra en revy istället. Med sketcher och konstiga nummer. Och det blev början på en tid som i mångt och mycket har format mig som skådis. Helt orädda gjorde vi massor av konstiga sketcher som jag idag bara kan titta tillbaka på och säga, men herregud, hur vågade vi? Det var med den här bakgrunden i teater eller revy som jag sen skulle söka mig till Teaterhögskolan i Luleå. Och det var ju lite av en kulturkrock kan man säga. Här mötte jag teatervana människor. Jag visste ju inte vem Hamlet var. Jag trodde Tjechov hade något med Tjernobyl att göra och Lars Norén, är det inte han som är mittback i Björna? Att komma in på Teaterhögskolan i Luleå, det var stort. Kanske mer för dem runt mig än för mig själv, för jag visste nog inte riktigt vad det innebar. Jag ringde till mina vänner som grät i telefonen och av lycka. Grattis! Vad roligt, vad glad jag blir för din skull. Och sen ringde jag min pappa som undrade när jag skulle komma hem med bilen. Ja, jag hade lånat hans bil för att åka upp och söka. Scenskolan var en fantastisk tid för mig. Tredje året på scenskolan, då skulle vi göra praktik. Alla i klassen hade ju stenkoll på vilka teatrar, vilka regissörer man skulle kontakta. Den enda som jag kände i hela Teatersverige, det var Staffan Westerberg. För ni som inte vet vem det är så är han upphovsman till mängder av barnprogram som till exempel det om Syster Yster och Vilse i pannkakan. Westerberg anklagas oftast för, ja, helt felaktigt vill jag tillägga, för att ha förstört alla 70-talisters barndom med just Vilse i pannkakan. Ja, eller kände förresten. Vi hade haft ett kort samtal bara i foajén på Norrbottens teatern. Ja, vi pratade mest om mina strumpor. Ja, jag har ju alltid haft olika strumpor på mina fötter. Som faktiskt började som ett vad i gymnasiet. Som skulle vara i 3 månader. Men nu har jag hållit på i snart 20 år. Staffan, han uppskattade de olika sockarna och tyckte att det var festligt. Och hur som helst så ringde jag honom. Och frågade om han skulle göra något som jag kunde vara med i. Och ha en praktikplats med honom. Nej, det skulle han inte. Och han lät oerhört förvånad. Ja, scenskoleelever brukar ju knappast ringa honom och fråga sådana saker. Jag hade egentligen ingen plan B. Inte C heller, jag kände ju ingen. Jag funderade länge på vart jag vände mig nu. Och till slut så lyfte jag luren till den teater som är närmast Övik. Eftersom jag hade en enorm hemlängtan och saknade mamma och pappa och syrran och brorsan. Familjen, helt enkelt. Jag ringde till Teater Västernorrland. I luren svarade dåvarande chefen Thomas Melander. Och det visade sig, av en slump, att de skulle spela en barnpjäs av Staffan Westerberg. Och jag skrek, jag ska vara med! Du får fan inte göra den utan mig, då slår jag ihjäl dig. Nu tror jag inte hotet var det avgörande, men så blev det. Jag spelade med i Det blödande pepparkakshjärtat 2004. Staffan såg den föreställningen och 2006 fick jag äran att spela Staffan som ung i Norrbottens teaterns stora satsning Storgatan. Den handlade om Staffan själv, om hans uppväxt och om Luleå. Och vi lärde känna varandra väldigt bra. Vi hittade varandra snabbt och jag fick vara med och påverka manuset till och med. Han var intresserad av att veta vem jag var och jag skickade honom dagboksanteckningar bland annat som han använde som repliker ibland. Bland annat, där går en av Guds prototyper som inte lämpar sig för massproduktion. I föreställningen fick jag också dansa mig fram på en catwalk till tonerna av den underbara Le Pauvre Jean, stackars Jean, eller stackars Jens som Staffan hela tiden sa. Scenen blev en symbol för frigörelse om hur Staffan kastar bojorna från Luleå och reser till Paris. Och den bästa recension jag någonsin fått i hela mitt yrkesliv var av Staffan efter en föreställning. Han sa, när jag dör vill jag att du dansar den där dansen på min begravning. Nu tror jag att han har glömt det, men även om jag inte får göra det så dansar mitt hjärta för dig, Staffan.
Esgourdir rien qu'un instant la goualande du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas et n'oubliez pas dans la vie y a qu'une morale qu'on soit riche sans un sou sans amour on n'est rien du tout on n'est rien du tout il vivait comme un rupin habillé comme un gondin. Il ronflait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas, dans la vie on est pot de balle, quand notre cœur est au clou, sans l'amour on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Il guinchait dans les salons, il baffrait comme un cochon, il lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage notre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron, on le saluait bien bas. Mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette et derrière les verrous, croyez-moi, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Esgourdez tous les galants, soyez fiers de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois. Et n'oubliez pas, plutôt qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou, sans amour, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Et voilà les braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous.
Det var Yves Montand med Le Pauvre Jean. Ursäkta mitt franska uttal. Ni lyssnar på Radio Nora Skogs. Jag som semesterpratar heter Jens Nilsson och är frilansande skådespelare. Myror i brallan. Vi måste prata om myror i brallan. Min bästa kompis heter Stefan Edlund. Han kommer förresten vara sommarpratare i sommaren också, så att lyssna på hans program också, vet jag. Vi har varit kompisar sedan lågstadiet och vi pratar faktiskt i telefon med varandra varje dag nästan. Vi följer varandra i vått och torrt. Mest torrt skulle jag tro. Vi har upplevt massor tillsammans. Vi har till exempel vinkat åt påven. Inte den nuvarande utan den förra alltså. Den riktiga påven. Ja, den där jättegamla ni vet. Han som satt i en rullstol som mer mumlade än pratade och såg ut att vara minst 350 000 år gammal. Ja, det var på en julmässa i Vatikanen. Några dagar senare dog han. Men det var inte vårt fel. Stefan och jag följdes åt genom livet. Men efter gymnasiet drog jag iväg på mitt och han till sitt. Mitt mål var att bli skådespelare. Hans fotograf. Ingen av oss kunde ens tänka tanken att våra yrkesliv en dag faktiskt skulle stråla samman. Han jobbade i Umeå på SVT och satt i rummet när mitt namn, helt utan att han visste om det, dök upp i diskussionen kring ny programledare för SVTs Myror i brallan. Ta honom, sa han. De andra i rummet visste väldigt lite om mig. Och Stefan var den som sa, ge honom chansen. Jag känner honom och jag går i god för att han fixar det. Vill ni ha rolig tv? Ta honom. Detta med den mest opartiska röst han någonsin har uppringat. Själv hade jag som vanligt fullt upp och provfilmningen för Myror i brallan kom väldigt olägligt. Jag hade massor av andra saker att göra. Vi skulle provfilma på en zooaffär i Umeå och vi skulle prata om marsvin. Suck, ja, inte mitt favoritdjur direkt. Ja, det är räv för övrigt. Jag hade inte förberett mig allt för väl och trodde nog inte på att jag skulle fixa det här. Jag gjorde en mellansel helt enkelt. Lika dåligt förberedd som då. Here we go again. Men Stefan var ju med på inspelningen. Han var bakom kameran. Och då kände jag mig trygg. Jag lutade mig tillbaka och bara körde. För mig är det jätteviktigt. Trygghet. Har man det så fixar man det mesta, tror jag. Och hade det inte varit för Stefan så hade jag nog inte kunnat göra Myror i brallan. Jag är oerhört stolt över många av våra program. Efter förutsättningarna så gjorde vi verkligen vad vi kunde och mer därtill. Även om jag så här kanske i efterhand, 3 säsonger senare, önskat att vi hade utvecklat programmet mer. Jag är lite besviken på att vi inte gjorde fler säsonger. Jag är stolt över att ha fått jobbat med SVT och just det här programmet. Jag är också stolt över att jag slogs för de idéer som jag trodde på. Jag är stolt över att jag vågade säga ifrån. Om det var smart, ja, det vet jag inte. Men när man inte håller med, då tycker jag att man måste säga ifrån. Oavsett om det är en vän eller som i mitt fall, chefen för barnkanalen på SVT. Hen hade åkt upp från Stockholm och hälsade på barnredaktionen i Umeå. Det var en märklig halleluja-stämning i rummet. Och nu kommer hen. Åh, halleluja! Och alla bara satt där och lyssnade och tog in och ingen sa något. Det var som att det var påven som var där. Jag kommer från en teatervärld och där kan man ju samtala ganska högljutt och livligt. Och där ifrågasätter vi egentligen allt. Och nu var jag i en organisation som kanske inte hade den tågordningen. Det var lite märkligt för mig. De flesta satt ju bara tyst. Och sitter man tyst så håller man med, tycker jag. Här höll alla med hela tiden. Det var dödstyst. Du kunde höra en nål falla eller en mygga nysa. Nej, du kunde till och med höra kväve sväva. Så tyst var det. Det boss, chefen alltså, berättade vad han tyckte om de olika programmen som Umeå producerade. Och jag tänkte hela tiden, men ja, vad bra att du tycker det, men vad tycker alla andra då? Tycker ni ingenting? Det var ju som att chefen där hade alla svaren på hur det skulle vara och alla bara höll med. För det var ju ändå chefen för barnkanalen och till sist så kom han till Myror i brallan. Han funderade en stund på vad han skulle säga och till sist sa han att han inte visste om det var ett humorprogram eller ett faktaprogram. Och jag blev faktiskt provocerad. Jag räckte upp handen och sa, ja men kan det inte vara båda? Måste man välja? Det kunde hen inte svara på. Hen mumlade vidare och ingen försvarade eller sa någonting. Och det kändes så fruktansvärt tomt på något sätt. För jag trodde verkligen på vår idé. Fakta genom humor. Och dessutom med ett naturprogram. Och jag träffar så många barn som kommer ihåg att jag har försökt sova upp och ner i träd som en fladdermus. Att jag simmat mot strömmen i en väldigt kall älv som en lax. Eller att jag försökt springa kapp min struts. Och för mig säger det att fakta genom humor faktiskt fungerar. Och det var ju det som var hela poängen. Att det skulle gå hand i hand. Men chefen för barnkanalen tyckte inte om programmet. Så SVT la ner det. Med motiveringen att det var en gammal titel. För oss kändes den inte gammal. Vi försökte göra något nytt och fräscht. Och man ska heller inte förringa en vuxen man som är barnslig och leker på bästa sändningstid. Det är som Alfons Åberg säger, det är roligast när vuxna leker. Och det är viktigt för barn att se vuxna leka, tror jag. Men trots den väldigt bittra eftersmaken så har jag nästan bara roliga minnen kvar. Herregud vad jag har gjort roliga och konstiga saker. Stefan sa faktiskt lite då och då under inspelningen att ja du Jens, det här är svensexan du aldrig fick. Och jag förstår vad han menar.
För ja, jag har ridit på en älg, klappat en räv, blivit kysst av en säl, släppt ut en haj i havet, blivit biten av en blodigel, spottad på av en lama jävel. Ja, förlåt att jag svor, men jag var tvungen. Jag hatar den där laman. Sen har jag sprungit med en 40 kilo tung rustning i skogarna utanför Obbola, ätit gräs som en ko, städat en skog och skallat ett träd som en hackspett. Ja, det gjorde inte ont för jag hade kuddar på huvudet. Däremot så gjorde det väldigt ont när jag skulle dyka som en säl. Trumhinnan sprack i en 5 meter djup bassäng i Umeå. Ganska stor bedrift det, faktiskt. Ja, sen jag blev sjukskriven en dag och sen var det på igen. The show must go on. Men jag kommer ihåg den här perioden som en av de absolut bästa i mitt liv. Då jag fick jobba ihop med min bästa vän. Och Stefan, det kommer ju fler tåg. Lämmeltåg, kanske man kan säga. Vi har ju köpt en filmkamera ihop. Och kanske så kan vi köra igång våran excellenta idé om djurprogram från Afrika. Termiter i brallan.
I don't
Shut up and dance with me, walk the moon. Jag har varit lyckligt lottad i hela mitt yrkesliv som skådespelare. Jag har sedan jag gick ut scenskolan i Luleå 2005 jobbat heltid som skådespelare. Och jag har när jag tittar tillbaka gjort rätt mycket. Jag har uppträtt för massor av människor. Som mest 20 000 i Kungsträdgården på Stockholm Prides invigning. Jag har gjort väldigt många olika roller. Det är väldigt många roller som har passerat genom åren. Jag har inte räknat efter hur många, men jag har ju bland annat spelat Romeo i Romeo och Julia. Jag har spelat sköldpadda, en blottare har jag spelat, get, krympling, påfågel, Nils Holgersson, Rosa Pantern, prins, hund, troll och drakprinsessa. Det var i Staffan Westerbergs Det blödande pepparkakshjärtat, min praktik. Jag kommer ihåg en föreställning när jag skulle komma ut genom två dörrar som drakprinsessa och skrämma slag på barnet med ett wah! Det var hög musik, mäktigt ljus. Och barnen blev alltid lite rädda. En del mer, en del mindre. Men den här föreställningen, när jag hoppar ut och säger wah! Så ryggar de flesta tillbaka, utom en kille som sitter längst fram. Han sitter med armarna i kors. Han tittar på sin kompis och säger ser ut som en groda. Jag sa ingenting, jag bara spelade på. Ja, det finns många roliga minnen. Och inte minst från Döda fallet och Vildhussen. Vildhussen var en fantastisk period för mig. Och Vildhussen var en strålande laginsats. Jag fick Ragundadalens hederspris som årets Vildhusse för min tolkning av rollen. Och det känns stort att få ett hederspris och jag är djupt tacksam för den utmärkelsen. Men jag vill gärna dela den med mina kollegor. För utan mina vänner runt om i produktionen hade jag inte kunnat göra det jag gjorde. Teater är en lagsport och ingen är starkare än laget. Så är det faktiskt. Så enormt mycket tack till er alla. Vildhussen är också bland det roligaste jag någonsin gjort. Ett minne för livet. I ur och skur. 40 grader på läktaren. Det var sjöar på sina ställen vissa dagar av allt regn. Men vi stod ändå där i Döda fallet och jag trodde faktiskt aldrig att Höga kusten skulle få en konkurrent. Men Hammarstrand har för evigt en liten plats i mitt hjärta. Och mina barns med förresten. Ja, de längtar tillbaka ibland. Det finns så många fina platser i världen som jag har varit på. Höga kusten ligger ju naturligtvis topp 3, lätt. Hammarstrand, topp 5. Ja, nu ska ni luta tillbaka och lyssna på Sam Smith och I'm Not The Only One. Efter det, då ska vi till en annan av mina favoritplatser på jorden. Paris. Min favoritstad. Eller nej, det är min favorithuvudstad. Eller så här, det är min favorithuvudstad i Frankrike. Nej, jag älskar Paris. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unattainable, even though God knows you can't find. Paris, sommaren 2008. Jag har med stipendiepengar hyrt ett hus i centrala Paris. Jag går en helt privat kurs under en fransman som heter Raphael. Vi arbetar mest på kvällarna och på dagarna så går jag omkring i Paris. Tittar på konst, skriver, äter, dricker blaskigt kaffe och går på teater. Träffar människor, alla möjliga typer av människor. Konstiga, roliga, läskiga, gamla, unga, dumma. Jag kommer inte ihåg alla, men jag kommer ihåg den där uteliggaren som blev så glad när jag köpte en baguette till honom. Han sa bara merci, merci, om igen, om och om igen. Han kramade mig och merci, merci, merci. Han hade till och med tårar i ögonen när jag gick därifrån. Och det där korta mötet, det grepp tag i mig. Jag tänker på det ibland. Paris är känslor, passion, glädje, ilska. Staden rymmer det mesta, för att inte säga allt. Kulturens och kärlekens huvudstad beskrivs den ibland. Jag är där samtidigt som det är presidentval. Kvällen innan är det valvaka. Raphael har bjudit med mig till en kompis till honom som bor i Paris fina kvarter. Paris eget Lidingö. Jag tänker inte så mycket, men inser på vägen dit att de är nog ganska rika. Vi kör igenom en grind med vakter som kollar lägg och frågar vart vi ska. De ringer några samtal och säger eller något sånt. Ja, de säger helt enkelt de väntar på er. Kör till grind 9. Och vänta där så kommer någon att öppna åt er. Ja, det verkar vara en aningen speciellt ställe vi har kommit till. Det är murar kring varje hus vi kör förbi. Och varje hus har en egen grind och det står de dyraste bilarna man kan köpa för pengar på varje uppfart. Sen kommer vi fram till ett hus som kan beskrivas som ett slott. En jättelik trevåningskåk med ett torn som sträcker sig högt upp mot himlen. Vi parkerar bilen en bit ifrån och så går vi sista biten. Frun i huset möter oss och hälsar oss välkomna. Och jag lägger märke till en Bentley som står parkerad på uppfarten och jag säger, vilken snygg bil. Den där skulle min pappa gilla, han är väldigt intresserad av bilar. Hon säger att hon har fått den i födelsedagspresent av sin man. Och det är någonstans här då som jag undrar om jag ska gömma min 80 kronors vinflaska som jag har tagit med mig som en gåva. Men det är för sent. Jag ser på henne att hon redan sett flaskan som jag håller i handen. Så jag räcker över den lite blygsamt och hon tar emot den och säger tack, merci. Hennes man kommer och hälsar artigt och han visar mig runt i huset. Det visar sig att han är stjärnadvokat i Frankrike. En Leif Silbersky gånger 10 kan man säga. Och dessutom en Iron Maidens turnéfotograf när de är i Frankrike. Han flyger alltså runt med deras privata jet och är med på konserterna. Fotar och filmar. Han har till och med ett eget Iron Maiden-museum. Ja, men du skojar, säger jag. Nej, följ med upp i tornet ska du få se. Vi går upp från de smala trapporna och kommer upp till ett litet, litet rum som är fyllt av Iron Maiden-prylar. Han har alla skivor, dessutom signerade. Det är platina och guldskivor som hänger lite här och var. Dockor, merchandise, ja, allt finns. Och för en Iron Maiden-fan som mig så var det lite av en våt dröm att vandra omkring i detta museum. Valvakan börjar och till sällskapet har du nu anslutit en person som senare visar sig vara en av de allra högsta cheferna på L'Oréal. Och jag känner mig mycket liten och annorlunda. De är jättetrevliga och vi har jättekul och det är jättemysigt. Men det är som en helt ny värld för mig. Och när middagen börjar så serveras, ja, inte min flaska vin utan ett annat vin. Raphael berättar senare att den flaskan var värd någonstans mellan 300-400 euro. Alltså 3-4 000 kronor. De var, ja, i mina ögon i alla fall, snuskigt rika. Samtidigt så var de ju människor precis som du och jag. Jag tror inte de var lyckligare än dig och mig. Jag tror vi är lite av samma skrot och korn oavsett. Men jag förundras över att man behöver så mycket pengar. Så tänker jag på den där tiggaren som faktiskt fick tårar i ögonen av en baguette. Hur kan vissa människor ha så ofantligt mycket pengar och andra människor tvingas tigga på våra gator. Måste det vara så? Borde vi inte kunna dela saker och ting på ett bättre sätt? Till exempel så tycker jag att ingen enskild människa behöver äga 1 miljard. Vi behöver inte miljardärer. Alltså, vet ni hur mycket pengar det är? 1 miljard. Det är sjukt mycket pengar. Alltså, om jag, Jens Nilsson, skulle till dagens datum ha tjänat ihop till 1 miljard med min skådespelarlön. Ja, låt säga att den är i snitt på 25 000 kronor. Vet ni då när jag skulle ha behövt börja jobba? Vi snackar 1300-talet. Före Kristus. Och då pratar vi alltså 7 dagar i veckan. Inga övriga utgifter, alltså 25 000 kronor rent. Det bygger alltså på att jag bor hemma hos mina föräldrar hela tiden och att de står för mat och husrum. Alltså, det är ju sjukt mycket pengar. Nej, jag tycker faktiskt inte att vi behöver fler miljardärer.
Take yours too. You find your musket, but I run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins, but on this battlefield no one wins. The smell of fuckery, smoke and horses breath, as I launch into a certain death.
Hur blir man skådespelare? Den frågan får jag ganska ofta. Och jag tänker att det är ju ganska enkelt. Ställ dig på en scen och öppna käften. Eller gör någonting bara, vad som helst. Ta en bok, boka en lokal, gå upp på scenen, framför något. Det är ju inte svårare än så egentligen. Och var inte rädd om det blir bra eller dåligt. Gör något som du tycker är kul och vill göra. En mental tränare sa till mig en gång: för att bli riktigt bra måste du tillåta dig själv att vara riktigt dålig. Och det tror jag stenhårt på. Herregud, jag har gjort massor med dåliga roller och gig. Men utan dem så skulle jag heller kanske inte kunna göra några bra. Och framförallt ska du tänka på att ha kul. Ödsla inte tid på saker som får dig att må dåligt och som stressar dig. Ingen ångest, bara kul, var det en tjej på scenskolan som sa. Jag funderar på, vad är jag egentligen bra på? Kanske låter sorgligt, men jag har ju kommit fram till att det är ju inte allt för mycket. Alltså, det är ju inte matlagning. Ja, varje gång jag gör korvstroganoff är det ju en kamp att hitta persiljan bland hyllan med krukor och kryddor och blommor. Det finns ju alltid en överhängande risk att stroganoffen kommer smaka pelargon. Jag är kass på att ta det lugnt, jag är värdelös på ekonomi, men att springa, putsa fönster, borsta tänderna och bära in ved, de sakerna kan jag ärligt säga att de är jag bra på. Men det är ju knappast de sakerna som har gjort att jag har lyckats som skådespelare i snart 10 år. Det är ju en annan sak som jag på senare tid har kommit på. Jag tror att jag inte är så orolig över att göra bort mig eller att misslyckas. Jag vågar ta risker. Jag brukar tänka, vad är det värsta som kan hända? Kommer någon att dö? Nej, antagligen inte, för det är ju bara en teaterföreställning. Och redan i mellansel hade jag ju den där det löser sig mentaliteten. Och den har förföljt mig sedan dess. När jag första gången satte upp min egen föreställning som fick namnet Enmans föreställning, då bokade jag ju först lokal. Och sen satte jag upp affischer. Och sen började jag skriva och sätta ihop föreställningen. En liten galen ordning kanske för en del, men för mig var det bra. Tidspressen var jättebra. Och det är den fortfarande. Jag tycker om att kasta mig ut i det okända. Även min senaste föreställning faktiskt, Kanske Frankenstein, följer ju det här mönstret. Jag fick frågan av min chef: kan du göra en ny föreställning? Och där och då var det en dröm som gick i uppfyllelse. Herregud, en egen föreställning med Teater Västernorrland i ryggen. Grymt! Så jag sa ju, ja, klart jag kan. Utan att tänka efter. Och sen sa jag, den första tanke som jag fick, ja, men då vill jag göra Frankenstein som enmansteater. Och jag hade ju inte gått att fundera mycket mer än så. Mycket mer än att det var en cool historia. Hade jag en plan på vad jag ville berätta? Nej. Visste jag vad den handlade om? Lite vagt. Trodde jag att det var möjligt? Där och då, ja. Så jag började ju med att bestämma att vi skulle ha premiär på Thuleteatern i Övik och att jag skulle skriva, regissera och stå ensam på scenen. Reptid, 5 veckor. Ja, normalt tar man 8-10. Jag skulle ju dessutom under den här tiden jobba parallellt på Profilteatern i Umeå, alltså samtidigt. Så jag skulle spela på dagarna med Profilteatern och repa och skriva och regissera Frankenstein på kvällarna. Och jag tänkte, ja, det löser sig. Och det gjorde det. Även om jag inte så här efterhand ska rekommendera att jobba 28 dagar i sträck. Och så här efteråt och lite utifrån så kanske det är helt galet att säga ja till något som man inte har en aning om hur man ska få ihop. Men man måste ju våga. Ja, men annars står man ju där och stampar. Och vad är det värsta som kan hända, tänker jag. Kommer någon att dö? Nej, då är det bara att köra.
Min inställning till livet är: var inte orolig hur saker och ting kommer att lösa sig. Allt du behöver göra är bara att öppna dörren inuti ditt huvud. Och när dörren öppnas i riktiga livet, gå bara igenom den. Var inte rädd för om dörren hinner stängas. Kommer det alltid finnas nya dörrar. Livet är underbart och du kommer klara vad som helst. Om du bara vågar misslyckas.
succeed at last. Mm-hmm. Yeah. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. Succeed at last. I know it.
Listen.
Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Succeed at last. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. Try and try. Succeed at
lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.